Du lyssnar på Gubbe och katt av Nils Uddenberg, uppläst av mig Torsten Wahlund. Till Lotta, Daniel, Samuel och Elias, för att ni gjorde kissen möjlig. Kapitel 1. Jag är utbildad läkare, är docent i psykiatri och i empirisk livsåskådningsforskning. Regeringen har varit vänlig nog att tilldela mig professors namn, heder och värdighet. Själv kallar jag mig författare. Jag har genom åren publicerat ett stort antal böcker och en del av dem har sålt tämligen bra. Numera är jag också kattägare. Eller undrar jag, är det katten som äger mig? Jo, så är det nog, egentligen. Det här är berättelsen om hur jag blev med katt. Fast ni hade bestämt mig för att jag aldrig någonsin skulle ha några husdjur. Det är en banal berättelse. Kanske till och med lite larvig. Men jag är över 70 år och jag har ingen status att försvara. Och ingen karriär att kämpa för. Jag kan kosta på mig att berätta den. Jag är, som många äldre män, ganska blöt och känslig. Katten har däremot, som det snart ska visa sig, en vilja av stål. Det kanske snarare en metodisk och mjuk målmedvetenhet. Det kom aldrig till några konfrontationer. Men i det långa loppet fick katten som den ville. Så här började det. I slutet av oktober kom jag och min hustru hem från Namibia. Jag har alltid älskat att resa och vi har varit i Afrika tidigare. Nu hade vi under 2 veckor kört fyrhjulsdriven bil genom de namibiska öknarna, besökt stora ödsliga nationalparker och sett elefanter, zebror och mängder av eleganta antiloper ströva över vidderna. Naturligtvis hade vi också sett de obligatoriska stora katterna, lejonen och leoparderna, fast inte så mycket av dem den här gången. Vi bor i ett litet hus i centrala Lund. Trädgården är omgiven av ett plank som på de flesta ställen är helt inklätt i murgröna. Bilen parkerar vi i en carport och i planket mellan trädgården och carporten har vi en port som alltid är låst. Den är alldeles intill vårt sovrumsfönster. Och när jag någon vecka efter att vi hade kommit hem drog upp gardinen för att släppa in det bleka höstljuset satt en katt på porten och tittade på mig med stora, runda, gula ögon. Det var en liten gråbrun spräcklig katt, utan några vita fläckar. Vi hade aldrig sett den förut, men utgick från att den hörde hemma i något av husen i närheten. Under de närmaste dagarna dök den lilla katten upp gång på gång. Ganska snart fick vi klart för oss att den brukade hålla till i det trädgårdsförråd som är sammanbyggt med carporten, men som har ingång och trädgården till. Vid några tillfällen då jag hämtade något i boden tittade katten upp ur den trädgårdskorg där jag förvarade mina redskap. Snart insåg vi att den ofta tillbringade natten i vårt trädgårdsförråd, där den hade ett bräckligt skydd mot vind, kyla och regn. Uppenbarligen hade den sovit i min trädgårdskorg den där morgonen, då den oväntat visade sig på trädgårdsporten. Den hade gjort det så bekvämt som möjligt för sig. Det var kallt, och när vi några dagar senare tittade in i förrådet såg vi hur den hade rullat ihop sig till en tät kringla. Det kunde inte vara särskilt behagligt. Trädgårdsredskap är just inget man vill dela säng med. Det enda som kunde ge lite komfort var mina trädgårdshandskar. Vi reste till den lägenhet vi har i Stockholm och var hemifrån i nästan 2 veckor. Hela tiden hoppades jag att katten skulle inse att vi inte var något att satsa på, att den skulle förstå att den hade allt att vinna på att återvända hem eller hitta någon annan beskyddare. Men när vi kom tillbaka låg katten fortfarande i min trädgårdskorg och tittade på oss med sina stora ögon då vi öppnade förrådsdörren. Vintern var tidig det här året och vårt oeldade och dragiga trädgårdsförråd kan knappast ha varit någon angenäm plats att tillbringa några karga vinternätter. Men katten såg ut att må bra. Den verkade pigg och vaken och var i god fysisk form.